Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna ska ni vara till nyhetshelgen nummer 27. Maria Salander heter jag och med mig är som alltid min parhäst Ingrid Karlqvist. God dag Ingrid!
Hallå Maria, har du haft en trevlig helg?
Mycket! Jag fick så fint besök i lördags. Det var så trevligt. Vi var på bio och såg Downton Abbey-filmen.
Ja, det var fantastiskt. Alla ni som är Downton Abbey-fans och är förtvivlade över att det inte, som det ser ut, ska bli några fler säsonger. Ni ska glädjas åt att i fredags var det premiär på Downton Abbey-filmen när de får kungligt besök. Ni som inte har följt Downton Abbey ska inte gå och se det, för ni kommer inte fatta ett enda dugg.
Nej, det bygger på att man känner karaktärerna väl. Det är som att återse sin familj igen, kan man säga.
Känns det som. Ja. Vi satt där och skrockade och ja. Log.
Ja, och fnissade. Ja. Och sen när de tände ljuset i salongen efteråt, så reste alla sig upp och tittade på varandra med världens fåniga leenden på läpparna. Ja. Alla i publiken vände sig till varandra och sådär. Så helt lycklig ut. Det var dörroligt. Det var en liten mysig stund faktiskt.
Mm, det var det.
Annars är det ju inte så mysigt i Sverige, Ingrid.
Nej, det är det sannoliken inte. Vi säger ju att klockan klämtar för Sverige och det är inte något försök att vara, vad heter det, alarmist. Men det är faktiskt så. Det är, vi har inte mycket tid på oss. Vi ska inte ge några svarta piller, men det är viktigt att förstå att klockan klämtar. Klockan är 11:55.
Så är det, och det anspelar ju på klockan klämtar för dig, som är vadå Ingrid?
Det är en fantastisk roman av, och nu försvinner namnet i huvudet.
Ernest Hemingway,
som utspelar sig under spanska inbördeskriget, och det finns en fin gammal film med Ingrid Bergman och Gary Cooper.
Som man kan se om man vill. Mycket bra film och mycket bra bok. Vi ska också prata om det här med om man får lov att supa på söndagar. Det är förvånansvärt kontroversiellt i Sverige 2019 tydligen.
Ja, det är det. De har uppfostrat svenskarna väl med det här med Systembolaget och öppettider och sånt. När man får och inte får ta sig en klämtare.
Ja. Ja, vad vitsigt där, klämta klockan. Vi ska ju prata mer om klimathysteri också. Det måste vi göra, vad som vi vill eller inte. För det rullar på som världens såpa hela tiden med olika bud hit och dit. Men nu kan vi glädjas åt att klimathysterikerna faktiskt får lite mothugg här på sistone. Från kunnigt håll. Men du Inge, jag tänkte att vi skulle börja med det här med Systembolaget. Vi skulle gå rakt på det och öppettiderna. Vad är det som har hänt där?
Ja, det är ju det att Moderaterna helt out of the blue för några dagar sedan la ett förslag eller sa att de tänker arbeta för att Systembolaget ska hålla öppet även på söndagar. Och man kan ju tycka att det är valfläsk, möjligen ett sätt att fånga upp en fråga som de trodde skulle göra dem populära. Det är ju lite konstigt. De ska tydligen ha upp det på sin stämma i oktober. Så att det är väl inte helt säkert att de ska driva den här frågan. Men vi tyckte det var roligt. Och framförallt så hade du ju sett att någon sån moralist hade lagt ut en omröstning på Twitter där 60% eller 70% tyckte att de absolut inte ska hålla öppet på söndagar. Så då gjorde jag en. Jag tänkte att mina följare är nog inte så moralistiska.
Men vad hände?
Ja, nej, alltså det visar sig att det är ju alltså nästan 70% som tycker att Systembolaget ska hålla öppet på söndagar. Men det är väldigt många som inte tycker det. Det är ju ändå 32% av mina följare. Och då tänker man att de ska vara liksom öppna för olika saker och sådär. Men de som då skriver kommentarer, det är väldigt mycket att nej, man behöver minsann inte supa 7 dagar i veckan, man kan hålla. Så, och, alltså jag tycker det är lite konstigt, varför skulle man behöva dricka det man handlar på söndagen? Alltså jag förstår inte, det är väl ingen som går in och köper någonting på morgonen eller på vägen från jobbet som de tvungen ska dricka den kvällen?
Ja, och jag menar om man nu har bestämt sig för att på söndag då ska jag supa mig full, då kan du ju lika bra handla den spriten på fredagen eller lördagen eller tisdagen eller när fasen som helst. Jag förstår inte riktigt varför liksom, precis som du säger, det man inhandlar på söndagen det ska drickas upp samma dag. Det handlar man för att dricka upp då. Liksom.
Ja, och det är ju precis som att de tror att alla svenskar är som A-lagarna som sitter utanför och skramlar ihop pengar och går in och köper en halv böj. Och inmundigar den så fort som möjligt. Jag tänker så här, att det vore praktiskt om Systembolaget hade öppet på söndagar av den anledningen att allting annat är öppet på söndagar i Sverige. Det kan man i och för sig ha en debatt om. Ska allting vara söndagsöppet? Men eftersom det nu är det, så tänker jag att det är många som åker ut på söndagen och storhandlar på ICA Maxi till exempel. Och så ligger Systembolaget vägg i vägg. Men så hade det varit fint om man kunde gå in där och köpa, så man, om nu vinet har tagit slut där hemma, för jag tror de flesta människor har vin hemma, och det är inte så att man dricker upp allting, utan då har man ett förråd och sen så, idag skulle det vara trevligt med ett glas vin till maten, och så tar man det. Det handlar ju inte om att det måste drickas på söndagen.
Ja, det är det som är så, jag är helt fascinerad av de här reaktionerna på Twitter. Du vet, alltså, jag har ju bott på ett ställe i Atlanta, Georgia i USA, där man i Atlantas innerstad består av 2 counties. DeKalb County där jag bodde och Fulton County där en annan kompis bodde. Och i Fulton så hade spritbutikerna öppet dygnet runt.
Mm-hmm.
Och alla dagar. Men observera att öl och vin köpte man i matvarubutiken. Det här är lite olika i olika amerikanska delstater. I en delstater som där vår vän Kajsa bodde i Pennsylvania, där måste man köpa allt i spritbutiken.
Mm-hmm.
Har jag för mig. Men i Georgia var det så att där kunde du köpa vin och öl köper du i vanlig mataffär. Men sen stark sprit får du köpa i spritaffären. Mm. Men i Fulton kunde man ju köra, du kunde köra dit klockan 4 på morgonen och köpa ett liksom gallon med vodka som de hade, du vet. Mm. Alltså som en sån här gallon är väl 2,75 liter tror jag. Så att, jag har inget minne av att liksom det låg fler utslagna människor utanför butikerna som hade varit inne och liksom handlat sig blå och sen inte kommit längre än parkeringen. Jag har inget minne av det. Jag har inget minne av att folk överhuvudtaget sprang och handlade särskilt ofta på konstiga tider. Du vet.
Nej, och jag har ju bott i Danmark och bodde granne med en sån här stor, om det var Kvickly eller vad det var för någonting. Och det var ju uppe på söndagar och där köpte man vin och öl och sprit.
Mm.
Och jag menar, det är inte, danskarna är inte mer alkoholiserade än vad svenskarna är. Men det är det jag menar, att det här är en väldigt moralisk fråga för många svenskar. Och jag förstår att det finns människor som har vuxit upp med supande föräldrar. Mm. Och då kanske det var så att de söp upp allting på lördagen. Och då kunde de inte dricka på söndagen och så fanns det inget systembolag öppet. Då kan jag förstå att de tänker så. Men jag menar, då pratar vi om en ganska liten del av befolkningen. Och vi ska väl inte anpassa våra lagar och regler efter de som missbrukar. Då skulle vi ju behöva stänga McDonald's och alla möjliga saker som är farliga för hälsan. Och förbjuda alla cigaretter. Man får inte köpa cigaretter på söndag. Man får inte köpa cigaretter någonsin.
Du kan ju missbruka i stort sett allting. Det var som jag sa till dig när vi diskuterade detta. Att sex, mat, cigaretter, sprit, shopping. Det behöver inte ens vara olagliga saker. Allting går att missbruka. Dataspel, vad det nu kan vara. Va? Så då får man ju förbjuda allt om man vill liksom komma åt missbruk den vägen. Men jag tror inte att missbruk går att komma åt den vägen.
Nej.
För att komma åt missbruk måste du motivera den som missbrukar att sluta.
Ja.
Och den måste vänja sig vid att saker som har med missbruket att göra finns runt omkring den. Yeah, det finns ute i samhället på olika ställen. Allra svårast är det om man har missbruk av sånt som man måste ha, till exempel mat. Mm. Du måste ju äta, då måste du lära dig att reglera dig på en liksom normal nivå. Alkohol kan du ju sluta dricka helt och hållet, du kan sluta knarka, det är ingenting du behöver, men mat måste du ju få i dig. Mm. Så det kan vara lite, men du vet, det, alltså, du kommer aldrig komma åt det den vägen att du raderar tillgången.
Nej, och de allra flesta alkoholister, de skulle ju aldrig sitta tomma en söndag. Nej, utan de handlar ju så att det räcker hela helgen. Så att det är liksom inget argument.
Det är så dumt. Och det som en vän till oss skrev på Twitter när den här debatten var uppe på tapeten förra gången. Vederbörande har haft missbruksproblem och vet alltså vad han talar om. Och han skrev det, precis som du säger, ingen alkoholist med självrespekt skulle någonsin sitta torr en söndag. Utan man planerar på fredagen för hela helgen eller på lördagen då. Man kan ju gå och handla på lördagen också. Så det är alltså bara en dag. Och det är så pass mycket klara även de flesta alkisar av att planera så att man har under den dagen också. Och skulle det ta slut, då kan du gå på krogen. Vad är det som hindrar att du går och sätter dig på krogen? Supra dig full. Kan du göra om du vill.
Ja.
Ska vi stänga krogarna också då? Och där vill jag infoga en sak. Nämligen att Norge och Finland har ju varit de två länderna som har varit närmast Sverige i sin filosofi. Mm. Vad det gäller, i Norge har de någonting som heter Polet, vinmonopolet. Och i Finland har de någonting som heter Alko. Och finnarna var väl de som höll ut längst. Alltså redan när jag var i Norge för 10 år sedan så sålde de ju starköl i vanliga livsmedelsaffärer. Mm. I Norge, detta är Norge, Inge, där de...
Den sista sovjetstaten.
Fri religiösa har väldigt stor makt och där krogarna inte fick ha öppet alls förrän långt, långt in på 80-talet, och mina källor har berättat korrekt för mig. Mm. Men till och med där fick man alltså köpa starkare butik. Och nu får man göra det även i Finland. Mm. Även Alko i Finland har släppt ifrån sig ölförsäljningen. Mm. Och det kan jag tycka att så långt borde vi kunna sträcka oss åtminstone. Därför att öl är ju liksom, det är ju inte, vad är det, 4-5%? Mm. Det är inte liksom, och det är mer en måltidsdryck. Och jag vet inte, det är ju inte någon jätteskillnad på, egentligen på folköl och starköl. Vad skiljer det? 1% någonting lite drygt?
Så, nej, det är väl 2%. Alltså folköl är väl 2,8 och sen så
nej,
är
mellan... folköl är 3,5.
Nej, nej, det är mellanöl, Maria. Nej, mellanöl det... som säljs på Systembolaget är 3,5. Folköl är bara 2,8. Ja, och fel. Googlar vi båda två.
Ja, du har fel. Folköl. Alkoholhalt från 2,25% upp till och med 3,5%. Du kan köpa på ICA Maxi folköl med 3,5%.
Aha. Mm. Ah, ja. Men det vanliga är att de är på 2,8. Du säger ju själv att de är från 2,25 till 3,5. Mm.
Men jag menar, om man är ute efter att ha så hög alkoholhalt som möjligt så kan du köpa 3,5% i öl på ICA Maxi. Sen finns det mellanöl på systemet, Hoff till exempel, och den är 4,2 om jag inte minns helt fel. Mm. Och sen är starköl från 5%. Eller fast Hoffen räknas också som starköl. Skitsamma, vi pratar om någon procent hit och dit. Det är bara moralism, det är bara löjligt. Det är ett slag i luften. Och jag tycker att om man är, det är detta jag vill ha sagt egentligen, om man är bekymrad över folk som missbrukar så ska man lägga ner. Då kan man lägga sin energi på andra ställen. Då finns det andra saker vi kan göra för att hjälpa dem.
Mm.
Mm. Det är det jag vill ha sagt.
Yep. Precis, då lämnar vi systembolagsdebatten. Kastar oss in i klimathysterins underbara värld.
Ja, usch. Ja, sista spiken i klimathysterins kista har du slått fast. Jag låter oss hoppa lite, det. Men...
Jag kanske lite väl optimistiskt. Men det som har hänt är alltså att Michael Mann, som är mannen bakom den här hockeyklubbsgrafen.
Alltså, det får du berätta vad det är.
Ja, det är alltså en graf. Alltså, han har då liksom visat hur klimatet på jorden har varit sedan år 1000 ungefär. Och då ligger det ganska lågt fram till 1900-talet där det sticker upp där av hockeyklubban.
Mm.
Mm. Och denna presenterades 1998 tror jag. Och sedan dess har det varit det som... Det, Det är den som Greta Thunberg är hysterisk över. Och alla andra. Liksom, det är det som liksom klimathysterikerna har använt. Titta, titta på 1900-talet så har det liksom där det brinner överallt. Typ. Nu är det bara så att det finns en massa andra klimatforskare som har gått tillbaka och sett att alltså, han har ju fullständigt fel. Inte bara om det med 1900-talet utan han har ju helt bortsett från den stora värmebölja som fanns på medeltiden. Det var ju då man kunde odla vin i Sverige.
Och istiden på 1600-talet.
Den lilla istiden på 1600-talet. Den finns inte heller med. Det är liksom bara rakt och så upp på 1900-talet. Men det är, vi har den stora liksom värmeböljan på medeltiden. Och så har vi lilla istiden. Och sen har vi en pytte ökning på 1900-talet. Och då är det så att det finns en annan klimatforskare som heter Tim Ball. Som i många år har försökt att liksom få den här Michael Mann att ta fram sina rådata. Vad bygger du detta på? Du har ju fel. Du har ju glömt både det och det och du har ju fel. Och fel. Visa dina rådata. Och då blev den här Michael Mann så förbannad så han stämde Tim Ball för förtal. Och detta har nu varit uppe i en kanadensisk domstol. Och domstolen sa så här, ja men alltså vi håller med Tim Ball, du måste visa dina rådata. Vi kan ju inte avgöra om han har förtalat dig om du inte visar vad du har byggt det på. Och han skickade aldrig in några papper så nu bestämde domstolen att han ska betala Tim Balls rättegångskostnader. Men själv säger han då att nej, han är inte färdig och han ska minsann skicka in det och det här är långt ifrån avgjort och så va. Men det här är trots allt så att men om man hade rådata som bevisade detta, som bevisade att alla andra som pratar om värmeböljan och lilla istället har fel, så skulle han ju lagt fram det.
Ja, alltså jag är inte någon Lars Berner eller så, jag är inte så duktig på vilka, alltså hur man räknar på de här sakerna och vilka variabler som ska vara med och så vidare, vilka modeller liksom som man bör utgå ifrån. Men jag vet så mycket som att de som kan det här, väldigt många av dem säger att till exempel IPCC, FNs klimatpanel, de räknar alldeles snorigt. Det är jättemycket variabler som de inte tar med i sina beräkningar när de tar fram sina klimatmodeller. Så att de uträkningarna som de gör är bara politiska och de är liksom bara framtagna för att driva en politisk agenda. De är inte grundade i fakta och så här är det ju med allting, så här är det med all typ av matematik. Är det någonting i din uträkning, är det något tal som är fel så blir ju allting fel i hela ekvationen.
Men det man kan säga till deras fördel IPCC, det är att detta, jag har inte själv gått in och läst deras rapporter, men de som har gjort det säger att rapporterna är det egentligen inget fel på. Det är det att politikerna kräver att de skriver små sammanställningar där de drar långtgående slutsatser som inte finns stöd för i deras rapporter. Så att det är politikerna som driver dem framför sig. Och alla de som jobbar inom IPCC vet ju att går de ut och säger någonting, nej men vänta, det här är fel, det är inte så det står i våra rapporter, då är de borta. De får inga, du vet, vetenskapsanslag längre. De är ute i kylan. Så att det här är ju ett stort problem, att det finns väldigt många som vet att hysterin är helt vansinnig. Det ligger ingenting i det. Det finns inga bevis för att människan på något sätt påverkar klimatet. Och dessutom är koldioxid en livsgas. Utan den så skulle det inte finnas något liv på jorden överhuvudtaget. Och det vi vet att människan har gjort så att det blir att det är mera koldioxid, det vet vi. Men vad har det lett till? Jo, bättre skördar, fantastiskt mycket bättre jordbruk. Skogarna växer så det knakar och allting är liksom på något sätt bättre.
Grönt! Ja, allting blomstrar! Ja.
Men det är klart att när hela mainstream media håller på med sina domedagsprofetior, så säger man någonting sånt här så blir man ju direkt ansedd som en galning. Ja men du kan ju inte, alla kan ju inte ha fel. Ja, fast alla säger inte det. Och det är framförallt medierna och politikerna. Politikerna vill ju ha detta. Det är globalisterna som framförallt vill ha det. För de vill göra folk så rädda så att de säger så här: ge oss diktatur, gör vad som helst för vi jorden får inte gå under. Och politikerna, de har nytta av det. Och journalisterna tycker att det här är kul på något sätt.
Jaja, gammal fin alarmism är ju journalistisk mumma. Det har du ju alltid varit, det kan vi ju gärna erkänna att du vet, never check a good story twice är ju ett gammalt fint ordspråk. Alltså kolla aldrig en bra story två gånger för att då kanske det spricker om man kollar fakta för noggrant. Men du, det var ju en intressant grej som hände här i veckan, nämligen att vår norske vän som skriver lite grann för oss ibland skrev ihop en story som väl du och jag inte tyckte var så där märkvärdig från början, men den har slått an en sträng hos våra läsare. Det är alltså Colfin Song Fleischer som har skrivit en krönika med rubriken Solen styr allt. Är det så svårt att förstå? Det är bara en kort liten observation där han går igenom liksom att det är solen som avgör vädret på jorden.
Ja, så är det. Eller rättare sagt klimatet. Och det är väldigt kul att den går så bra. Därför att, och den är ganska kort och den är inte liksom fullspäckad med massa fakta och så. Det var kanske det jag tyckte först när jag läste den. Att ja, men vet inte folk detta redan liksom? Nej. Eller uppenbarligen så tycker folk att det är väldigt intressant att få reda på detta.
Jag så visste inte, kan jag säga Ingrid. Det är bara för att du är så insatt, tror jag. Det, mer än vad jag är i alla fall. För jag visste inte det här som Colfin skriver om.
Nej, okej. Okay. Nej, jag vet ju detta. Det, alltså, du vet, när vi hade Dispatch så var det så att då hade vi ju med artiklar från den här, jag tror han är dansk klimatforskare men jobbar i Oslo, Ole Humlum.
Just det.
Och han skrev väldigt mycket om det här, men du kanske aldrig läste de artiklarna.
Nej, jag läser bara mina egna. Nej då. Ja, men det var ju så länge sedan, det var ju flera år sedan. Och vad begärde av mig, Ingrid var ju gammal och vimsig. Nej, men läs gärna Colfins artikeln, ni som inte har gjort det. För det är en liten kort genomgång om varför det här faktiskt är dumheter. Och det är solen och solens olika cykler som den genomgång går och alltid har gjort. Ja. Alltså solens beteende har också ändrats i alla tider ju.
Ja, visst, det beror ju på alltså hur mycket såna här hur kommer jag inte ihåg vad det heter. Ja, solen har ju olika utbrott och sådär. Det beror på hur pass aktiv solen är. Mm. Men det finns en annan god nyhet ifrån någon vecka sedan. Att, som vi läser i den brittiska tidningen Independent. Att nu ska hundratals klimatskeptiker, alltså folk som är forskare och så. Och de ska sätta igång en stor internationell kampanj. För att försöka förklara för människor att de har blivit lurade. Och ni behöver inte vara rädda.
Det är bra, äntligen. Alltså för man kan ju tänka så här, varför har ingen gjort det tid? Var är de alltså, forskarna som inte håller med? Men det beror ju på det som du sa innan, att det är ju verkligen inte bra för karriären och ryktet och så vidare att ifrågasätta detta.
Nej.
Det har ju fram till nu varit, du vet, man har blivit stämplad som klimatförnekare, kallar de det. Hur man nu kan vara det. Nej, det finns inget klimat. Liksom. Men att och det är samma sak som med vissa andra grejer. Att om man ifrågasätter någon del av ett narrativ så förnekar man alltihop. Att alltihop har hänt.
Ja.
Och det är väl ingen som har sagt att inte klimatet ändrar sig över tid. Det man tvistar om, det är ju vad det beror på.
Ja.
Ja.
Precis. Och om det verkligen skulle vara så att vi står inför en liksom undergång. Och som sagt, klimatet har varit mycket, mycket varmare under medeltiden. Och det var inte alls dåligt. Det skulle vara mycket värre om det blev en ny istid. Det hade verkligen varit problematiskt.
Ja, och så är det så roligt också när de så här, det är de varmaste mätningar, det är det varmaste, det har varit de 10 varmaste åren nu sedan man började mäta, ja men när började man mäta då, 1800-talet, och jorden har funnits i, du vet, 75 miljarder år eller någonting, det kanske inte säger så mycket, eller?
Nej.
Alltså du måste sätta saker i perspektiv. Det är ju där, folk är så roliga, men detta är likadant med människans utveckling, du vet, när vi har pratat om det. Tror folk att liksom 100 år av, du vet, annorlunda könsroller och uppluckrat familjeliv och så, att det i grunden förändrar oss biologiskt, vi människor, när vi har levt som vi har gjort sedan stenåldern?
Mm.
Kanske inte ändå.
Nej.
kanske att vi är programmerade med vissa saker, i och med att under alla de hundratusentals år vi har funnits så är det liksom lite svårt att bara ta bort det på 50 år.
Ja, ja, naturligtvis. Nej, men jag ser fram emot att den här gruppen med 400 forskare och lobbyister och vad det nu är, att de ska börja hålla sina presskonferenser som de har sagt att de bland annat ska ha i Oslo, Bryssel, Haag och Rom. Så håll utkik efter denna grupp.
Mm. Du var lite upprörd igår. Du mässade mig här. Du måste se Agenda, Maria!
Ja. Mm. Alltså,
vad var det som hände? Vad var det som fick ditt blodtryck att skjuta i
höjden? Jo, det var nämligen så här att de skulle ha en klimatdebatt mellan Per Bolund, miljöpartisten, som ju är minister för någonting oklart vad, miljö eller någonting sånt där. Och
är han inte vice finansminister, sa de inte det?
Jo, ja, just det. Ja, ja. Varför, och så varför diskuterar han miljö? Ja, för att han är,
för att han är miljöpartist. Ja,
ja. Ja. Ja, och så var det då från Sverigedemokraterna Martin Kinnunen. Och han är tydligen deras klimatpolitiska talesperson. Så att de hade väl skickat rätt inom citationstecken person. Då börjar de det hela med ett inslag där de visar då bilder från Al Gores fullständigt vanvettiga film An Inconvenient Truth, som ju du mycket väl vet att man måste ha såna brasklappar när man ska visa, för att det är så mycket fel i den.
Den är ju helt debunkad, som man säger på engelska. Jag vet inte, det finns inget bra svenskt ord där. Den är
motbevisad.
Motbevisad är nog det närmaste man kan komma. Och det, bland annat så var det förbjudet att visa den i brittiska skolor en lång period. Nu får man lov att göra det igen. Men då måste man först gå igenom alla faktafel. Mm. Då måste man hålla upp stora skyltar. Eller jag vet inte om de visar det innan filmen liksom, på skärmen. Att i den här filmen så påstås det och det och det, och det är fel. Så att den filmen är proppfull av faktafel. Och ändå hänvisar SVT sådär väldigt dumt, naivt, oinformerat, obildat till den som en sanning. Ja, jag blev helt trött när jag såg det.
Och sen visar de då siffror på hur många svenskar som tror att människan påverkar klimatet. Och då är det liksom typ 70%. Och sen är det 20% som tror, ja, lite grann. Och sen är det den där lilla gruppen, Maria, på 2% som inte alls tror att människan påverkar klimatet. Och till exempel så visar de upp sig på YouTube och då klipper de in 3-4 sekunder där Mikael Wilgert introducerar och så säger Lars Bern att det har inte skett några klimatförändringar på 1900-talet. Och så boom, slutar då. Va? Vilken stolle, ska man ju sitta och tänka. Och så går de på Kinnunen då och frågar, ja, Lars Bern, han säger här att det inte har skett några människoskapade klimatförändringar. Tror du på det? Och då tycker man ju att här nu har han ju chansen ju att visa att SD är ett klimatsmart parti, inte så som de tycker klimatsmart, men som kan faktiskt förstår de här frågorna. Och då säger han så här, nej, jag tror inte på det, som politiker måste jag ju förhålla mig till vad den samlade vetenskapen säger.
Ja, och vet han då inte ens att den samlade vetenskapen säger inte alls samma sak?
Antingen vet han det inte, eller så har de gjort bedömningen att det går inte att säga så, för då skulle han bara förstå och liksom, då skulle de mata honom hela tiden och så skulle det bara handla om det, utan att det bästa är att bara låtsas hålla med. Men problemet med det är ju att om alla låtsas och hålla med och alla dansar den här dansen och ingen, om han nu hade bestämt sig för att försöka och få in en liten kil i alla fall, så kunde han ju ha läst på om det här med Michael Mann och hans hockeygraf. Och sagt att nja, vad jag har förstått så är ju inte hela vetenskapen. Vi ser ju till exempel att Michael Mann och den här berömda hockeyklubbsgrafen, den har ju blivit motbevisad nu, eller åtminstone så kan han ju inte visa fram sina rådata. Det tyder ju på att någonting är fel. Och han har ju inte tagit med värmebölj, bla bla bla. Och så, nej, ingenting. Utan bara
Ja, han framstod som dåligt påläst. Gjorde han. Jag ska bara infoga att Per Bolund mycket riktigt är finansmarknads- och biträdande finansminister. Och Sveriges bostadsminister. sen 2019. Oj då, det var värst vad ministerportföljer han hade. Nej, det är ju det här med Per Bolund, skulle vilja bara säga först, att han är lite farlig därför att han ser ganska vettig ut för att vara miljöpartist. Han ser ut lite som en moderat med slips och sådär välkammad och så. Så han är ju skitfarlig och han är dessutom inte helt blåst i huvudet, vilket de flesta miljöpartister är. Så att, då, att ställa honom mot Kinnunen som är dåligt påläst och tyvärr också har något fel på sitt vänstra öga som gör att han ser lite skum ut. Jag vill inte gå på folks utseende, det är inte det jag är ute efter. Jag bara menar att det gör sig inte så bra i TV.
Nej.
Alltså, det är väldigt distraherande för man tittar hela tiden på hans öga liksom, och tänker, vad har hänt där? Och vad har, du vet, sådär.
Ja, jag vet, jag håller helt med dig. Och som sagt, han kan inte hjälpa det, men det är ingen bra optik. Om vi säger så.
Nej, precis. Men som sagt, allra största problemet, hade han varit jättebra påläst hade man ju skit i det. Så det var ju det stora problemet. Nej, det var, och det är så jobbigt. Han var i försvarsställning redan från början och stod liksom och stammade lite och var sådär jag menar inte så. Han verkade mest vara där för att ursäkta Sverigedemokraterna.
Yeah.
Urskulda dem och säga, ni är inte foliehattar, och det är ju ingen bra utgångspunkt. Nej. Vi tjatar ju ofta om det, pudla inte. Visa styrka.
Var påläst och ha förberett dig. Ha några väldigt bra argument och säg, alltså, tror du på Michael Mann? Varför vill han inte visa upp sina rådata? Du står och säger att hela vetenskapen nu visar sig. Det finns massor med bra saker han hade kunnat säga. Nej, det var en stor besvikelse.
Ja, så vi lämnar det därhen och så hoppas vi att den här nya panelen ska komma med lite kul fakta.
Det gör vi verkligen.
Ja. Sprängningen i Lund, Ingrid. Nu går vi in på att klockan klämtar för Sverige.
Ja, sprängningen i Lund, där blev ju då det var ju en livsmedelsbutik där någon hade placerat en bomb, och så går en 23-årig kvinna förbi just när den smäller av. Så hon har nu fått mycket allvarliga ansiktsskador, är det senaste. Och här har vi ju någon som är fullständigt oskyldig. De här andra kvinnorna som vi har pratat om, de har ändå varit gifta eller sambo med väldigt kriminella män. Jag menar inte att de ska behöva bli ihjälskjutna för det, men det här är ju en fullständigt oskyldig människa som aldrig, så vitt vi vet, hon var ju inte där för att hon hängde ihop med kriminella, utan hon var på väg hem.
Helt fruktansvärt. Och min svägerska bor ju i Lund, och hon blev alldeles, när hon gick förbi den här platsen efteråt, så fick hon ett nervöst sammanbrott. Alltså. För hon blev så fruktansvärt illa berörd av att hon brukar gå där min son är hos henne ibland.
Ja.
Sin faster då. Och hon har hand om honom och så. Och de brukar gå förbi där. Och hon kom direkt att tänka på min son då. Liksom, att tänk om hon hade gått förbi där med honom.
Ja.
När detta, alltså, det var liksom, du vet, alltså hon fixar inte det. Du vet. Hon blev så jävla rädd och arg och ledsen. Typ alltihop. Och då dyker det upp ett tv-team från SVT och ska intervjua henne. Och hon är upprörd och förbannad, och de får avbryta intervjun. För det är nämligen så att hon råkar säga att hon är förbannad på alla blattar. Och det vill de inte höra. Först försöker de tjafsa emot henne när hon säger att men det är ju på grund av att vi har liksom öppnat, vad heter det, dammluckorna och släppt in alldeles för många. Det är ju det som är grundorsaken, menar hon på.
Exakt, men det vill inte Sveriges Television höra.
Det
menar
du det? Nej, det ville de inte höra, så de avbröt intervjun och det blev ingenting.
Nej, och det är ju intressant. Alltså, hade de haft någon skam i kroppen så hade de ju intervjuat henne och sen inte tagit med det. Det hade varit dåligt också. Men de är alltså så jäkla fräcka att de står och säger till en person de intervjuar, vad tycker du om detta? Nej, du tycker fel. Nu vill vi inte intervjua dig. Du fattar ju hur. Det är så de gör hela tiden.
Ja, det är ju som Ezra Levant sa till den här Daily Mirror-journalisten som vi pratade om i fredags. Apropå när de släppte Tommy Robinson, så står det en journalist från Daily Mirror och käftar emot Tommy när han försöker ifrågasätta varför han dömdes i Old Bailey, vilket bara jättetungt kriminella gör, terrorister, mördare, våldtäktsmän. Och då säger Ezra, ja, det här är ju första gången jag hör en journalist som står och argumenterar för åklagarsidans räkning, vilket var vad den här Daily Mirror-journalisten gjorde och menade på att jo, men Tommy, det är för att du är offentlig person och du är så populär och du. Det blev väldigt tydligt där vem, alltså vilkas ärenden de går mainstream media.
Ja,
det
ja.
Är så, jag vet inte vad jag ska säga, det är så sorgligt, men jag blev mest förbannad faktiskt.
Ja, och det är ju just därför det var så extra dåligt att Martin Kinnunen står i Sveriges Televisions agenda och jamsar med. För det finns ju ett tillfälle när man har en chans i Sveriges Television, och det är när det är direktsändningar.
Mm. Ja, just det, för då kan de inte klippa på det.
Nej, utan det går ju ut rakt ut, och att inte ta de tillfällena, det är banne mig tjänstefel. Mm. Ja, men nu vill jag också säga att när det gäller den här 23-åriga kvinnan då, så kan vi läsa i Aftonbladet igår, och då står det så här: den 23-åriga studenten var på helt fel plats vid helt fel tillfälle. Alltså jag blir förbannad när jag läser det.
Mm.
Det är nästan som att ja, hon fick skylla sig själv. Hon var på fel plats vid fel tillfälle. Så är det numera i Sverige. Är man på fel plats vid fel tillfälle, ja, då kan man få hela ansiktet bortsprängt.
Mm. Ja, de skriver ju då om att hon hade maximal otur. Det är det de, men alltså, man bör ju tänka efter när man formulerar en sån mening. Det var väl inte hon som var på fel plats. Det är ju de kriminella som är på fel plats. De borde ju sitta på yttre Hebriderna eller någonstans. Eller i Afghanistan eller var tusan de nu kommer ifrån. De borde ju inte vara här.
Nej,
hon borde vara här, men inte de. Ja. Så, men det är tänkt. Liksom tanken föresvävar de uppenbarligen inte ens. En vanlig 23-årig tjej, student, pluggar vid Lunds universitet, går förbi och du vet, pang, så blåstes det ut en hel butik i facet på henne. Mm. Okej. Okay. Ja, okej, okay, men nu, var ska detta sluta med att man inte kan gå på stan alls, eller?
Nej, så blir det ju. Om vi inte sätter stopp, om vi inte vänder skutan nu. Och det är därför jag menar att klockan klämtar, den är 11:55. Det är jätteallvarligt. Nu hade vi också en skottlossning mot polishuset i Filipstad. Och det här är också, du vet, alltså, det är inte första gången, men det händer allt oftare att de här jäkla gängkriminella ger sig på polishuset. Och då ger de sig inte bara på poliser, de ger sig på hela samhället. Det finns dåliga poliser och så, va? Det är inte det. Men att ge sig på polisen som ska ha våldsmonopolet, det visar ju att de har noll respekt. Noll. Ja. De är här för att ta över, och de visar det allt tydligare. Men det enda som är positivt i det som händer nu, det är ju att allt fler faktiskt går ut och tar bladet från mun. Vi pratade ju sist om Wilhelm Agrell, och nu har även Janne Josefsson gått ut och skrivit en artikel.
Jag tror att han skrev samma dag som Wilhelm Agrell i fredags.
Men vi hade inte hunnit säga den.
Vi hade inte hunnit säga den igen. Nej, och, nu är den, och den är låst. Och det är på DN. Han skriver för DN numera av någon outgrundlig anledning. Och de tänker vi inte... vi har inlogg till SVD, så den kan vi läsa, Wilhelm Agrell. Men vi vägrar att ge DN så mycket som 10 öre.
Ja, sannoliken. Men det finns ju de alternativa medier som har inloggning. Och bland annat Samtiden har då citerat lite grann från Janne Josefssons krönika. Som hade rubriken "Det osar krutrök i världens bästa land". Mm. Och han skriver att mångkulturen har i själva verket skapat apartheid i Sverige. I Sjumilaskolan på Hisingen i Göteborg har mindre än 1% svenska som modersmål, kanske 4 elever av 500.
Sverige. Så var det på Rosengårdsskolan ända sedan 80-talet. Den är, yeah. Ja, men det kvittar ju.
Sverige är inte ett land längre. Det är skilda världar och ett politiskt fulländat misslyckande.
Ja. Och nu när vi säger detta ska vi understryka det igen. Att, och det skrev ju Wilhelm Agrell i sin artikel också. Att det är inte för sent, men vi måste agera nu. Mm. Vi var väldigt tydliga med det. Som för att prata med Stefan Löfven, att det är inte för sent, och vi vill inte sprida defaitism, alltså att ja, ni kan lika gärna flytta till Thailand eller lägga er ner och dö eller så, det behöver ni inte göra, men vi vill liksom mana till kamp nu om någonsin, och vi måste försöka hjälpas åt att sprida alla det här budskapet så mycket vi kan, att nu gäller det, nu måste vi resa oss och protestera mot det som händer och försöka påverka på olika sätt. Och det positiva är ju att nu ser vi vissa signaler. Vi ser Janne Josefsson, vi ser Wilhelm Agrell, vi ser andra människor som faktiskt tillhör etablissemanget som går ut.
Även Björn Ranelid, han har ju skrivit flera krönikor om det hemska tillståndet i Sverige.
Vad skrev han nu senast? Jag hann inte lösa det.
Ja, han skrev rubriken här, Socialdemokraterna skjuter med lösa skott. Skjuter sig i fötterna med lösa skott. Ja, det är mångordigt som vanligt. Du vet ju att vi hade en kollega som sa att man kan inte läsa Björn Ranelid för man blir adjektivförgiftad.
Ja, det ligger något i det, men ja, nej, men han skriver, vad heter det, ingressen är: svetsaren Stefan Löfven fäller sitt visir för ansiktet och vägrar att se verkligheten i Sverige, men svetslopporna hoppar omkring överallt i riket, ibland bränner de små glödkulorna rakt genom lögnen. Nu blev jag Björn Ranelid.
Ja, det blev du faktiskt. Jo, men han skriver ju tydligt, även om man inte använder ordet invandrare och så han skriver att det är människor som har kommit hit med en helt annan kultur och som är våldsamma och sådär. Så att det är faktiskt fler och fler av dem som du säger tillhör etablissemanget som faktiskt pratar om detta nu. Och det är därför vi har ett gyllene tillfälle nu. Så nu ska ni som lyssnar, som redan vet hur det är, som är vakna, det är nu ni ska ta, liksom, vi har ju länkarna till allt vi pratar om. Lägg fram det nu för era familjemedlemmar och släktingar och arbetskamrater som vägrar att tro det. Josefsson är ju en idol för många, och Björn Ranelid, han är ju så snäll och pratar om kärlek och allt sådär, och Wilhelm Agrell är ju liksom freds- och konfliktforskare och så. Det här är människor som de inte kan säga, men det är ju bara några nazister.
Herregud, kommer du ihåg den?
Nej.
Björn Ranelids slagerlåt.
Just
det var någon brud som sjöng och så kom han in och sa herregud, och så pratade han lite sådär. Ja, nej, nu kommer vi från ämnet här, men det var roligt. Men när vi nu ändå pratar om det här om att sprida budskapet, så kom ihåg att sprida vår podd också på sociala medier så mycket ni kan. För vi är inte så farliga, vi är inte så tuffa som vissa av många av våra manliga kollegor, kanske poddkollegor, är kanske lite tuffare i sin retorik. Eller vad säger du, Ingrid?
Jo, nej men så är det ju. Och jag menar, vi är som, tror jag, vanliga människor. Men vi vet ganska mycket mer än de flesta vanliga människor. Men vi försöker att nå människor på deras egen nivå och prata på ett sätt som folk kan ta till sig. Och det är ni lyssnare som nu, det är er uppgift att se till att omvända så många människor som möjligt. För att, jag menar,
ta fighten, det är skitjobbigt, det är så jobbigt att prata med vänner och bekanta och så vidare. Men ni ska veta en sak, det gömmer sig många smygare bland de som låtsas vara politiskt korrekta. Så om ni är lite, har tentaklerna ute lite, så kan ni få ut dem ur garderoben, tror jag, en hel del.
Ja, det tror jag också.
Föregå med gott exempel. Visa att det är inte farligt.
Nej, och framförallt tror jag inte man ska vara så konfrontativ. Man ska inte säga, börja med att säga, fattar du nu att du har haft fel i alla år? Det är inte en framkomlig väg.
Nej, precis. Utan försök fånga upp med
vad man har. Vi är föräldrar båda två. Just. Och liksom, är inte du orolig för dina barn eller barnbarn, om det nu är det? Alltså, du vet, att försöka få dem att erkänna att de också är oroliga. För det kan bara finnas en liten del svenskar som är så totalt hjärntvättade att de faktiskt älskar möjligheten att bli gruppvåldtagen. De är inte många.
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Och de som är helt i förnekelse inför hotet är nog inte så många heller. Jag tror att en förkrossande majoritet känner stor oro. Ja. Och sen kanske en del av dem inte riktigt vågar, vill erkänna vad det beror på. Men ni kan hjälpa dem.
Ja.
Och så vill jag också infoga, för det glömde vi säga i början av programmet som vi brukar göra. Att ni kan ju också hjälpa Ingrid och mig med vårt opinionsarbete. För vi når ju ut till en hel del. Vi har ganska många tusen lyssnare i veckan.
Ja.
Varav inte alla är redan frälsta, tror jag, utan det tillkommer nya hela tiden. Så vill ni att vi ska fortsätta med vår grej, vår opinionsbildning, så stötta oss gärna på Swish eller Bankgiro eller PayPal. eller bli månadsgivare på Ingrid och Maria. Ja, jag har sett det, att det är så blivit, vi kan fortsätta.
Det har blivit flera nya månadsgivare. Jag funderar på om jag ska börja ha en särskild kategori för månadsgivare när vi i den här remsan, du vet.
Ja, ja, ja.
Får se om jag blir färdig till det. Men, men vad jag skulle säga också är att det glömde jag bort. Ja.
Det glömde du bort. Mm. Ja, klicka på annonsen kanske på ingridomaria.se, för det också hjälper oss mycket.
Ja.
Så att sprida podden och stötta oss ekonomiskt, så fortsätter vi att utkämpa striden även för de som inte själva har möjlighet att göra den.
Ja, nu kommer jag på vad jag skulle säga. Jag skulle säga att jag blir fortfarande faktiskt rätt ofta intervjuad av utländska kanaler. Det var inte alls länge sedan jag var med hos Frank Gaffney Center for Political Security, det heter det inte, men något i den stilen heter det. Och nu är det någon italiensk journalist som vill intervjua mig nästa vecka. Så det är viktigt, och jag kan göra detta på grund av att jag kan, att ni stöttar oss, så att vi kan ägna oss på heltid åt detta opinionsarbete.
Tack. Annars hade jag inte haft,
ja, just det. Annars hade jag inte haft tid att sitta och göra alla de här intervjuerna.
Så är det. Så är det. Så tack alla underbara lyssnare som stöttar oss. Det är ni som bär fram oss, faktiskt.
Ja.
Och då ni har all anledning att klappa er själva på axeln. För det är en del av kampen, att ni liksom stöttar oss och vi i sin tur når ut exponentiellt, förhoppningsvis.
Men är nu detta som kommer nu, är det veckans eller årets eller årtiondets bästa nyhet? Är det sant? Vill sossarna plötsligt sätta tak för invandringen till Sverige, Maria?
Mitt Europa bygger inga murar, säger jag då.
Ja.
Och det blev ju sånt liv när vad heter han, Billström pratade om volymer. Åh, herregud, volymer.
Man kan inte tala om människor i nöd. Och alltså det vidrigaste med allt detta, det är det här att de fortfarande pratar om alla som flyktingar. Alltså det är typ 3% av alla de som får asyl som får det av flyktingskäl. De andra får det för att i största allmänhet är synd om dem, eller att de är fattiga eller ledsna eller vad det kan nu. Halta och lytta eller vad det nu är liksom. Men det är inte flyktingar, det är ekonomiska migranter, och vi kan inte fortsätta, och vi kan inte stötta dessa människor och försörja dem så att vi själva går under. Har verkligen sossarna begripit detta, Maria, eller vad handlar det om?
Åtminstone så tror jag att eftersom det börjar brinna i knutarna ute i kommunerna, så är det nog som så att en del kommunalråd ute i landet har inget val förutom att se sanningen i vitögat. Mm. Och i Eskilstuna har vi ju då ett kommunalråd som heter Jim Jansson, heter han så?
Ja.
Och han är sosse, och han vandrar runt med SVT och förklarar i något utanförskapsområde där i Eskilstuna och förklarar att ja, så här ser det ut och så här är det och vi fixar inte detta. Och han vill då sätta ett tak för hur många vi ska ta emot, och han vill liksom, han framstår som helt vettig, tycker jag, när han säger att alltså, vi sossar har ju traditionellt värnat om att, alltså så ser han det som sosse såklart, värnat om att alla ska ha det bra och det ska vara jämställt, och det ska vara en rättvis fördelningspolitik och så vidare. Och det kan vi inte fortsätta med. Vi kan inte fortsätta med den typen av, det blir inte rättvist om vi har ett sånt här högt inflöde. Då blir det orättvist för alla, ungefär så.
Mm.
Jag parafraserar nu. Mm. Men vi ska spela upp ett litet klipp, för att den här Jimmy Jansson får ju genast mothugg av två partikollegor som tycker att det är alldeles fruktansvärt att han säger så här.
Ja, det tycker den ena. Den andra är väl lite mer så här, ja, men vi måste kanske ändå lite så där.
Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju då Elin Lundgren som är en sosse från Gävle, riksdagskvinna, och så är det Lars Stjernqvist som är före detta partisekreterare och nu kommunpolitiker i Norrköping, va? Så här låter det.
Riksdagsledamoten Elin Lundgren från Gävle oroas över Jimmy Janssons och andras förslag om en stramare invandringspolitik. Hon är även kritisk till partiets nuvarande linje att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel.
Jag tycker att vi har blivit influerade av den samhällsutveckling som finns, med hårdare retorik, med att ibland prata om människor som antal och volymer, vilket är populärt. Och att vi ibland har glömt och slagit vakt om de grundläggande humanistiska värderingarna.
Men det är klart att... Norrköpings kommunalråd och före detta partisekreteraren Lars Stjernkvist har tankar som liknar Jimmy Janssons. Han nämner även de danska socialdemokraternas omsving mot en stramare migrationspolitik. Stjernkvist tar just nu fram förslag till en ny socialdemokratisk migrationspolitik på uppdrag av partiets tankesmedja Tiden. Hans slutsats är att partiets linje bör vara att begränsa hur många flyktingar som får etablera sig i Sverige.
Även om man kommer fram till att vi inte ska sätta tak för antalet asylsökande, så måste vi ändå kunna diskutera vad är det vi klarar av på ett rimligt sätt, ta emot och snabbt integrera i samhället.
Men är inte det just ett tak?
Jo, men det innebär inte att du sätter ett tak för hur många som kan söka asyl.
Va? Ja, vi ska ha tak fast det är inget tak. Ja, alltså Stjernkvist är ju snurrig, men han är ju ändå betydligt mer pragmatisk än den här tantan som sitter och säger att det är fruktansvärt att man tar intryck av samhällsutvecklingen.
Det var liksom peak betongsosse för mig. Man ska inte låta inte verkligheten störa för allt i världen.
Nej, precis.
Det är ju inte klokt, hur tänker man?
Men alltså jag vill säga det här med tak, alltså det är ju det naturliga. Det är ju, alltså, jag har liknat detta tidigare vid det här med att inte bestämma hur många man kan ta emot, utan att bara sitta och vänta och säga, oj, nu kom det 10 000, nu kom det 100 000, nu kom det 300 000, oj, 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 oj. Det är ungefär som att man är pilot på ett plan och sen så sätter man sig i det, och så har man inte kollat hur mycket bensin man har, men man ska ändå flyga till Thailand. Ja, men vadå? Kommer vi inte fram så störtar vi väl. Och det är ju det Sverige har gjort i alla dessa år. Vi störtar för att vi har tagit emot alldeles för många och vi har inte sett till oss själva och vad som är rimligt. Utan nu har vi fått en fullständigt vansinnig utveckling. Vi har ju förstört Sverige.
Mm. Ja, och det är bara därför att ingen vill vara den elaka, alltså bad cop, som säger stopp. Det är ungefär som, det är dåligt föräldraskap.
Mm.
Förstår du nu vad jag är ute efter?
Ja, ja, naturligtvis.
Att man inte säger nej till sina barn därför att man vill att ungarna ska gilla en.
Mm.
Men det innebär då att de blir totalt odrägliga och oregerliga och kanske tjocka och missbrukare och du vet, slår ner folk. Och, jag vet, alltså, sätter du inte upp regler, ungarna kommer ju gilla dig sen. När de blir vuxna förhoppningsvis och tacka dig. Tack mamma och pappa för att jag fick liksom lära mig om livet och ni förklarade varför man inte kan göra allting som man känner för allting.
När du är ändå inne på den familjeliknelsen så skulle jag vilja säga det är som en familj som har två barn och sen tar de in 7 fosterbarn och så får fosterbarnen allt de vill ha och allt de pekar på och de slår de egna barnen och så, men så skäller man ut de egna barnen och säger, det är synd om de här fosterbarnen, ni ska faktiskt, de får ta era leksaker, ni får vara utan nu, för ni har haft det så bra tidigare.
Precis, så ni ska bara ha dåligt samvete och ta emot stryk. Det är ju som du har liknat det tidigare vid ett tvångsäktenskap.
Mm, precis.
Så är det ju alltså. Men gå inte på det för allt i världen. Det tror jag inte våra lyssnare gör i för sig heller. Så att, men däremot så är det ju... jag blir så trött också på det här med asylrätten som det tjatas om i tid och otid.
Mm.
Asylrätten, vad är asylrätten? Alltså, vi pratade om det senast i fredags, att det är en hela tänket bakom där är helt förlegat. Och det handlar då om att om du bara tar dig till Sverige så kan du söka asyl här. Vem som helst kan göra det. Men alla de jättefattiga som inte tar sig hit då, är det någon som tycker att det är rättvist överhuvudtaget? De enda som gillar nuvarande system, det borde ju vara flyktingsmugglarna.
Ja, ja, så är det ju. Och politikerna som har gett sig fasen på att det svenska Sverige ska upplösas. Och sen har de ingen plan mer än att de själva kommer att bli rikligt belönade av de globalister som de arbetar för. Och de kan åka iväg till något land som inte har haft massinvandring. Och så kan de bo där i några gated communities och sådär. Men jag tror ju att även om det finns ett och annat socialdemokratiskt kommunalråd som förstår detta och som vet, det är ju faktiskt alldeles sant, att sossarna var inte alls alltså fram till Olof Palme så var inte alls sossarna inne på att man skulle ha invandring. LO var ju helt emot det. De ville ju inte att det skulle komma in folk som var beredda att jobba för lägre lön och sådär. Så att, men det hela beror ju på att sossarna insåg att när svenskarna fick det bättre, när fattigdomen var borta från Sverige, då ville inte folk rösta på sossarna längre. Och därför började de importera en ny underklass. Och det tror jag att de vill fortsätta göra. Det är bara det att de säger sånt här. Därför att folk ska tro, åh gud vad skönt, nu ändrar sig sossarna. Det gör de inte alls det. Jag tror inte ett ögonblick på att de kommer att ändra sig. Även om ju Stjernkvist faktiskt pratade också om att han var lite inspirerad av de danska socialdemokraterna. Men vad har de gjort så de kom till makten?
Ja, de gjorde ju en kovändning sen rätt vad det var och sa att nej, vänta, det vi sa i valrörelsen, det, vi, jag tror vi skiter i det.
Ja. Mm-hmm. Så att, och det, okay. Så, ja, det här är bara, det är bara bullshit, tro inte
fluff
på dem. Mm.
Vill du nämna någonting om Jonas W.E. Anderssons inlägg i debatten? För det är ju väldigt lite vitt piller ändå mitt i allt
ja,
elände, eller?
Det tycker jag. Jonas W.E. Andersson har skrivit en mycket bra artikel på Katarina Magasin. Jag känner faktiskt honom sedan långt tillbaka, för det var väldigt många år som vi hade kontakt, men vi hade en annan grej som vi var intresserade av båda två för många år sedan. Men han skriver där väldigt bra om att det börjar så här. Det svenska folket blir idag bestulna på inte bara sin kultur, sin identitet, sin rätt att existera som folk. De blir bestulna på alla sina tillgångar, sina ihoptjänade pengar, sina föräldrars ihoptjänade pengar, sina förfäders svett och slit. De blir bestulna på sitt land, den yta som de kallade sitt land. Och detta möjliggjordes eftersom Sverige är ett högtillitsland. Det som var vår framgång blev också vår undergång. När vi började lita på politiker som Reinfeldt förseglades ödet. Reinfeldt som idag hyllas av vänstern. Det kommer inte att sluta väl. Men en dag slutar vi att vara naiva. Värnar vårt folk. Oavsett hur det slutar så vinner vi. Vi försvarar det som är vårt. Vi har rätten på vår sida. Vi gör det rätta. Vi är vikingar.
Just det. Mm. Mycket bra. Plocka fram din inre viking.
Mm.
Mm, absolut. Vi ska, här ska inte förloras någonting. Vi ska slåss fan ta mig till sista blodsdroppen.
Ja,
det tror jag också.
Ja, men precis. Och jag menar, det är ju det. Vi har ju rätt. Vi har rätt till detta land. Det är bara svenskar som har den hävdvunna rätten till Sverige. Sen kan Reinfeldt stå och yra om folk som är komma hit mitt i livet.
Mitt i livet.
Som har, jag tycker de har större rätt till Sverige än de som har bott här i generationer. Nej, du har så fucking fel, Reinfeldt. Ursäkta mitt språk, men jag blir så förbannad när jag tänker på den fruktansvärda landsförrädaren.
Men han och hans lettiska hembiträde och färgade cirkus direktör.
Mm. Som förfäder. Det, ja, visst.
Det vet ni väl, att Reinfeldts, vad var det? Farmor och farfar?
Nej, det var farfars far eller någonting som var någon svart loppcirkusdirektör som gifte sig med ett lettiskt hembiträde. Och jag tror att det var när han fick sin släkttavla klar för sig som han blev dum i huvudet.
Då blev han helt plötsligt svart liksom. Ja. Kände sådär, med bröderna.
Ja, han blev rasifierad där på något
denna sätt. Denna Täby kille liksom, som är så whitey som man bara kan bli. Han blev helt plötsligt, fick feeling där och...
ja, förlåt. Nej, men, nej, men, och detta är så viktigt att komma ihåg. Sverige är vårt land. Det är vi som har rätt till detta. Och det är, vi, det är bara vi som älskar Sverige så att vi kommer... Därför kommer vi att vinna. Och du sa ju något intressant om din pappa som är gammal militär.
Mm. Han sa att det går inte att vinna gerillakrig.
Alltså för den som ockuperar.
Nej, precis. Och Lex Vietnam kan man kalla den regeln.
Mm.
Jag vet inte, det har säkert hänt någon gång. Men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Även om invasionsstyrkan är numerärt starkare och liksom, har bättre vapen och sådana grejer. Så är det just när det blir sådana gerillakrig. Om ni tänker partisaner i gamla Jugo. Om ni tänker Vietnam. Om ni tänker även finnarna under vinterkriget. Mm. Och så här. Så den försvarande gerillan har liksom fördel dels av att de har ett enormt hjärta för sitt land, medan den invaderande styrkan, där är ju soldaterna ofta så här, vad gör jag här? Jag skiter väl i detta, liksom. Mm. Och de har lokalkännedom, och de har ofta lokalbefolkningens kärlek och samarbete. De samarbetar med lokalbefolkningen. Mm. De kan terrängen, de kan vädret och allt sånt här. Så de har väldigt många fördelar, en gerillastyrka. Så att, om det skulle komma till det, att... vi behöver gömma oss i fjällen eller på ven eller så, så har vi svenskar en fördel.
Ja, precis. Ja. Och detta förstår man också när man läser boken Perfekt storm av Arne Weise, som jag än en gång vill puffa lite för.
Arne Weise heter han väl ändå inte?
Nej, men det är något som liknar det. Weins. Ja, förlåt. Jag ber om ursäkt.
Ingrid, du är bingo, vi får nog runda av här, men jag bara tänkte vi skulle nämna, eftersom vi pratade om det i fredags, den här nigerianske rapparen från Lund som tycker att man ska skjuta vita svenskar.
Mm. Och då sa jag då att inte kommer han att bli åtalad för hets mot folkgrupp eller olaga hot eller uppvigling eller någonting. Det visar sig polisen, nu att polisen säger till, det är ju väldigt många människor som har faktiskt polisanmält honom, och någon som hade ringt upp och pratat med någon polis som sa, ja, jag vet inte vad detta skulle vara för brottsrubricering, och det finns ju konstnärlig frihet. Jaha, vad det konstnärligt, det var ju inte så att han rappade detta, han skrev ju det i en Facebook-grupp.
Mm, precis, och där, var är nu han näthatsjägaren eller vad han heter, han är djurplågaren?
Ja, det, någon hade faktiskt lagt in honom i ett mejl som jag fick, och det visade sig att näthatsgranskaren sagt, ja, jag tycker faktiskt att detta är hets mot folkgrupp.
Oj då, wow, ja, det var ju fantastiskt. Jag ser att Samnut har pratat med Bawan Said, som väl är av arabisk härkomst skulle jag tro, men han är aktiv i SDR och han är en av de som har anmält honom.
Ja, ja.
Mm. Men när han berättade det då, att polisen var helt så här, va? Vänta nu, det här är det sjuka, fast jag pratade 17 minuter med polisen, hon visste inte hur de skulle rubricera händelsen på fullaste allvar, berättar han. Men vänta nu, svarar jag, det är ju väldigt allvarligt det han har sagt. Jag håller med dig, säger hon, och sen fortsatte hon med att återigen säga att hon inte riktigt visste hur hon skulle rubricera det. Jag blev chockad på fullaste allvar att vi inte ens har någon rubricering när jag ringer till polisen. Ja.
Ja, det är kling, klart det kling. Finns rubriceringar, det är bara det att de vill inte ta i det. Och på tal om konstnärlig frihet, Don Park, som faktiskt är konstnär och som ritade, målade tavlor och ställde ut dem i ett galleri, det hjälpte minsann inte. Han blev ju fängslad för hets mot folkgrupp. Men det är ju precis. Så att lagen omfattar inte majoritetsbefolkningen.
Nej, det är tydligt det. Mm. Så att, tro ingenting annat och var försiktiga med vad ni skriver på Facebook, om ni är vita.
Just det.
Ja. Då tycker jag att vi syr ihop denna säck för idag och önskar alla lyssnare en underbar vecka, så hörs vi igen på fredag.
Ja, och er uppgift denna vecka är att prata med så många som möjligt och tala om Janne Josefsson och Wilhelm Agrell och Björn Ranelid och Spritpodden.
Mm. Just det, och skicka gärna ett mess eller mejl eller kommentera och berätta hur det går. Mm. Med ert arbete för att väcka folk.
Ja.
Det är vi väldigt nyfikna på. Om ni har några kul eller tråkiga, bra, dåliga historier om det, så är vi alltid nyfikna på hur folk reagerar.
Ja, det är vi.
Så det får ni gärna dela med er av. Men vi hörs på fredag allihopa. Kram, kram!
Puss och kram!